Välkomna till avsnitt 212 av podden Koltings nakna sanning. Och idag är det två förändringar faktiskt från det som man är van vid och det som aviserats. Vi gör inte det här avsnittet med Martina Johansson den här gången. Det kommer nästa vecka. Alltså Martina, High Fat Fitness, en av våra absoluta favoritgäster. Där ni nu då kan mejla in och ställa era frågor till Martina, antingen på vår Instagram, på Facebook eller på mejlen då till info@colting.se. Och det avsnittet spelar vi in redan tidigt i nästa vecka, så att det är bara att mejla in. Den andra förändringen är att podd Niklas är pappaledig. Och därför så har jag fått kalla in Elin som min sidekick.
Som egentligen är mammaledig ju.
Ja, just det. Ja, fast du är mammaledig till vårt barn, så att det känns väl som det är lite mer tillgängligt för dig. Vi bor ju inte kollektiv med podd Niklas och hans familj. Nej, så känns det ändå lite mer tacksamt att vi gör podd.
Ja.
Och det innebär ju att också lilla Rufus-barnet är med. Han är med lite grann i podden faktiskt.
Ja.
Vi ber om ursäkt för eventuella ljudstörningar som kan ha uppstått vid spelningen av det här avsnittet, men vi gjorde faktiskt vårt bästa under omständigheterna här.
Ja.
En lilla Rufus-barnet är med och ammar bröst och suger tutte. Och
det är lite samma sak.
Han pratar lite grann, gör han.
Ja, det gör han.
Han är lite så härlig. Och, man känner ju liksom att Rufus, han kommer ju kunna bidra väldigt mycket i framtiden till podden. Ja. Det är ju påsk. Och vi är mitt uppe i ett härligt påskfirande då med våra goda vänner Tobbe, Malin och Åsa och Filip. Och det är också därför som vi presenterar då det här återkommande inslaget som vi kommer ha, som vi kallar då för Fråga doktorn, eller Fråga doktor Lundström.
Ja.
Det blir ju jättebra, det var ju din idé.
Ja, för jag tycker att det är just kombinationen Filip har med att vara för detta triatlet faktiskt på, säger man, elitnivå när han tävlar SM.
Ja, eller på juniorelitnivå.
Junior, men framförallt så har han gift med Åsa Lundström som är en av Sveriges absolut bästa. Så, och hon är också läkare, men så kombon han har med idrott, sport och vara läkare är ju,
men framförallt att han är väldigt rolig också.
Ja, det är det.
Det är ju en hel
det
del,
det absolut bästa.
Det är ju en hel del faktiskt historier här som vi hade velat dra, men som vi känner att som inte riktigt faller för poddcensuren.
Det är Filip som person är ju den vi uppskattar allra mest av hans alla kvaliteter.
Ja. Vi kan se om vi vid något tillfälle kan vi be något i en light-version av någon av de här roliga historierna.
Ja.
Det finns någonting med en silvrig kanot som är fantastiskt rolig.
Ja.
Och eftersom Filip också då, både Filip och Sara faktiskt, Filip och Åsa har läst sin läkarutbildning i Danmark.
Ja.
Så är de ju flytande dansktalande också.
Ja,
vilket ju adderar lite grann till roliga historier.
Ja, att det är sagt på danska. Ja, det är roligt.
Det blir extra roligt faktiskt.
Riktigt roligt.
Ja. Men vi ska släppa in Filip om en liten stund också. Nu har vi också, det är väldigt mycket, det är både barn.
Ja, vi poddar ju hemifrån här nu.
Det är
nu
både
då.
Barn och hundar med i det här avsnittet. Ja. Det är
en familjepodd, det har blivit en familjepodd här nu idag.
Här nu. Det är också hundar som drar stora timmerstockar bakom oss här.
Ja, hon har varit ute och gått långt nu och
ligger och
snackar. Badat i bäckar och sånt, så de är väldigt nöjda.
Ja, det är härligt här. Vi har haft ett härligt påskfirande så här långt. Vi är ju lite... Det har ju framkommit att de flesta är ju lite, vi är lite tveksamma till hela påskfirandet, vad det kommer av, vad det är vi firar egentligen. Vi förstår ju att på långfredagen här nu så hängde ju Jesus på korset då.
Ja.
Och det var lite lidande. Och vi förstår att i slutet av påsken här så återuppstår vi Jesus. Men vi är lite osäkra på de här dagarna mitt emellan här när man ska äta stora påskbufféer.
Ja, jag undrar vad har att göra med det här?
Och alla kycklingar.
Ja.
Eller häxorna.
Ja, precis.
Och fjädrarna.
Ja, fjärdarna har väl med kycklingarna att göra?
Ja, just det. Ja,
men vad det
har med, ja, men vad det har med Jesus att göra, det vet jag inte.
Nej.
Men vi var lite också så här då, när jag och Filip diskuterade det här med påsken och Jesus då. Så var vi lite inne på att det här med att någon spikar upp honom på korset för att han trodde på fel gud. Det verkar ju väldigt långsökt.
Var det därför han blev uppspikad?
Det var ju han förargade ju romarna med sitt prat om Gud och så vidare.
Ja.
Men vi tror att det kan vara så enkelt som att Jesus låg med fel tjej bara.
Alltså... Jag känner att jag tror mest på Rufusbarnet just nu.
Rufusbarnet?
Är det jag
som
tror
en,
på?
Som en religiös inkarnation. Nej, men påsk.
Han ska få långhelg sen. Runt hans födelsedag ska skapa vi en egen. Rufushelgen. Nej, men påsken är Rufushelgen. Påsken är, men jag älskar ju våra svenska traditioner, så att jag...
Ja, men
hela... bejakar ju verkligen de här högtiderna.
Så. Ja, men hela grejen. Jag är svårt att tänka mig att någon ska bli så förbannad för att man tror på fel gud. Då tänker man så här, ja, jag tror på vad fan du vet.
Fast det är ju därför krig pågår, så att det är ju inte så konstigt.
I men jag, vi det var ju, lite det, inne det på det största, då, när jag och Filip pratade om detta. Att Jesus, jag menar, fatta vad Jesus. Fatta liksom... Man hade rätt, man hade lite hävstång med Jesus. Jag bara, hallå, jag är Jesus. Det var ju svårt att tacka nej. Jag tror Jesus låg med fel tjej.
Ja, och så, men det är typiskt det jag trodde också.
Nej, men det är klart han gjorde. Och så blev ju de förbannade och spikade upp honom på korset. Och så bara, Jesus, nu har du stoppat det för sista gången.
Nej.
Vi är rätt. Nej, vi är,
tråkigt. Ja.
Det är vi lite inne på faktiskt. Ja. Det är en teori som vi lanserar faktiskt. Som är lite, och de bara säger, fan det här, vi kan inte... Vi kan
liksom... Var det efter fikat på cykelturen? Efter sockerkicken här? Nej, jag tänkte för det var efter att
vi pratade om det osökta i. Så här, de bara säger, vi kan inte säga att Jesus låg med fel.
Nej, det var på era fikastunden.
Vi kan inte prata cykla. Om att Jesus låg med fel kvinna. Utan vi får ju dra till med något annat, även om det är långsamt. Vi får dra till någonting med judarna och religionen. Och även om folk inte kommer tro på det. Men vad gör det om 2000 år? Kanske de sa då, Pontius Pilatus.
Varför äter man lamm?
Ja, bra fråga.
Det är för att det är på våren, det är för att det är den här tidpunkten nu då. Att man skördar det.
Var kommer blåkulla ifrån? Påskägg och godis. När kom det in?
Det är en väldigt härlig addering i och för sig.
Ja,
det var ju någon smart person som kom på den.
Ja, men det är ett väldigt mishmash, hur som helst, olika saker.
För sen äter man ju mycket lax också.
Ja, och sill.
Ja.
Eller såna här lammfärsbiffar nu då, som vi har stekt.
Ja, det ska vi äta, men det är för att det är lamm. Vi äter ju lax och lamm, ska vi äta idag då.
Ja.
Ja. Jag vet inte riktigt varför, men det är för att det är mer än
nej, fast hela grunden, ja, precis. Jag vill mer förankra
vi äter ju inte påskbord, det gör vi inte. Det hade jag ju gärna gjort.
Ja.
Det har vi gjort förra morgonen, vi har varit och ätit ett påskbuffé. Precis, och det gillar vi väldigt mycket.
Det gör vi ju, absolut. Ja. Smörgåsbord. Men det är ju då någonstans det här, okej, Jesus spikades upp på korset av oklar anledning då. Någon säger religion, vi säger så här, han går med fel tjej.
Jag tror absolut att det är religion, för det är ju det största anledningen folk plågas. Ja.
Ja, kanske både och lite.
Jag torteras.
Ja. Han låg med en tjej från fel religion. Kanske en kombination av två grejer. Ja, och så sen är det de här dagarna emellan. Och sen så återuppstår han någonstans där.
Ja.
Hans sexualdrift är så stark att han återuppstår.
Nej, men du är så dum. Det är så ointressant.
Ja, så är det lite buffé emellan.
Så tråkig.
Det är klart det kan vara.
Analys av det. Ja.
Nej, men jag Filip kommer fram till att det kan mycket väl vara så. Det är läkaren säger.
Ja, precis. Vi känner ju att det väger väldigt tungt när Filip pratar. Det är som doktor uttalar jag mig. Jag känner att han utnyttjar det ibland. Det gör han alldeles rätt i.
Som läkare anser jag. I min egenskap av läkare.
Ja, det är underbart.
Ja, precis.
Använd i alla möjliga sammanhang.
Precis.
Riktigt roligt.
Ja, i Filips egenskap av läkare och i min egenskap av filosofi i doktor i teologi så är vi ganska klara på det. Vi är ganska säkra på det här med Jesus. Så.
Men det ska bli, jag tror att det blir ett väldigt intressant återkommande. Dels när man lär känna Filip lite grann också. Jag hoppas att det avsnittet idag blir bra då. Så att alla där lyser igenom hur härlig han är. Men alltså han har ju en otrolig kunskap. Och just som vi sa, den här kombinationen av... Jag tror men den är lite unik. För många läkare är ju riktigt bra på det. Mm. Och så är det bara det. För det kräver ju så mycket av en person. Att både utbilda sig och vara läkare.
Just det. Och att de inte är så ödmjuka som Filip är.
Ja, men liksom, just det här som är i den här podden, hälsobiten. Ja. Läkare skriver ut mediciner, liksom.
Precis.
Men han har mycket mer, så det kan bli riktigt kul. För idag blir det ju lite mer presentation, man får känna lite på det. Och så ska det bli återkommande frågepodd med Fråga Dr. Lundström.
Precis, kommer vi göra med ojämna mellanrum blir det. Men vi kommer att ha det som ett återkommande inslag.
Ja.
Samla ihop liksom lite frågor så här. Folk kommer mejla in, så kommer vi samla på oss och så kör vi det med, kör vi det med Filip.
Kul. Får du och jag anledning träffa Filip lite oftare med?
Jättekul.
Och Åsa då?
Ja, perfekt, du. Perfekt.
Vi gillar ju vad man
innan vi bjuder in måste. Innan vi bjuder in då Filip och Rufusbarnet mer här i podden. Han kommer antagligen vara fastlimmad vid ditt bröst. Så ska vi presentera veckans partners också. Och då börjar vi med våra underbara vänner från Vän Sweden.
Mm.
De har ju sitt huvudkontor i Jönköping, där Åsa och Filip bor också.
Mm.
Och Vän har ju varit med ganska mycket. Och vi är ju förtjusta i namnet Vän, eftersom det är så dubbeltydigt positivt. Dels att man är kompis, men också att det är milt och lent. Och jag är ju väldigt förtjust i deras ekologiska och både hur- och miljövänliga duschprodukter.
De är väldigt bra nu när man börjar bada öppet vatten, tänker jag. Ja. Att man, om man ska tvätta sig i sjövatten så kan man också använda de produkterna.
Ja, faktiskt.
I och med att det inte är en massa dumheter i.
Nej, precis. Det är bara produkter som är skonsamma för både huden och miljön.
Det ska man säga om man duschar hemma med, men det känns extra viktigt om man duschar direkt i sjö, eller ja, liksom tvättar sig direkt i sjö.
Precis. Och jag tänker, är det bra för miljön så är det också bra för huden och vice versa.
Mm, mm.
Och vi använder ju också en del av deras produkter i tvättstugan faktiskt.
Mm. Sporttvättmedlet.
Ja, precis. Mm. Sporttvättmedlet. Och vi har ju det både här nere och när vi reser eller varit på träningsläger. Och sen så är jag ju väldigt förtjust i de här skopåsarna som tar bort odör från löparskor.
Det kan du behöva.
Det är som jag inte egentligen har några problem med faktiskt.
Nu var det inte Niklas som satt här, nu var det jag. Du kan ju inte komma med sådana påståenden. Du behöver de skopåsarna.
Ja, precis.
Kan jag, så familjemedlem här.
Som neutraliserar ond ofta. Och det som är grejen då med Van, det är ju att man kan hitta deras produkter på vansweden.se. Där kan man gå in och botanisera i deras härliga sortiment. Man kan också använda en rabattkod som man har i egenskap av lyssnare på podden. Då använder man koden COLTINGPOD, COLTINGPODD. Och då har man 15% rabatt på alla produkter i e-butiken faktiskt. Mm. Och det kan ju bli ganska ansenlig slant om man köper på sig allt som man faktiskt kan behöva till hemmet då. Mm. Vi vill också slå ett slag för att alla ni som är föräldrar där ute och som har barn som är aktiva i föreningar, så har Vän ett väldigt väl utvecklat system för klubbförsäljning av sina produkter. Där man då kan signa upp på hemsidan och få, ja, istället för att sälja skärk eller bullar eller kakor eller ja, för den delen bingolotter, så kan man då sälja Vans produkter.
Ja, kul grej.
Det är en bra grej. Mm. Ja, för jag menar, det är ju verkligen produkter som är väldigt, alltså med bra produkter, kvalitetsmässigt bra produkter,
ja,
och som alla behöver också.
Sådär, ja, precis.
Så när man köper de här produkterna och Vans produkter, jag menar, vem fan vill köpa, jag menar, bullar eller korv, det är man ju liksom, då är man ju mer snäll att man stöttar klubben eller föreningen.
Ja, precis,
men här är ju verkligen produkter som man kan känna sig, ah, men det här är ju perfekt och det vill jag verkligen ha.
Ja, eller köpa som present och ge bort.
Det är ja, bra precis. Om man jättefina presentpåsar och så vidare. Så att det finns alla möjligheter att hitta olika lösningar för föreningen, för klubben, för idrottslaget, till och med för skolklassen.
Mm.
Och allt det där kan man då hitta på vansweden.se, hur man kommer i kontakt och hur man signar upp för erbjudandet då. Så att, tack Vän!
Tack.
Sen har vi också våra kompisar på Nyttoteket.
Mm.
Och det är ju Nyttoteket, Elin, som skickar de här underbara påsarna med kollagen till oss.
Ja, som du gör shakes av.
Ja.
Som du har gjort shake av idag. Efter
faktiskt,
cyklingen.
Ja. Gjorde jag en härlig shake på banan.
Till oss alla. Ja. Jag fick slumpen.
Ja,
det är ju väldigt... Du, Filip och Åsa gick före mig. Ja, ni som hade cyklat.
Jag brukar erbjuda
10 och 13
mil. Alltid, och du är ju lite sådär att nej, men jag vill inte ha, för du sitter med något kaffe eller någonting då.
Ja.
Men
nu vill jag.
Ja,
då fick jag slumpen. Men
det var för dig, för då fick du lite värdefullt kollagen.
Ja. Vilket är väldigt bra faktiskt när man varkar vid och fått barn.
Mm.
Har jag fått lära mig.
Precis. För kollagen är ju kollagen utgör 30-35% av kroppens protein, vilket gör
det
till det största,
det är läkningsprocessen, va?
Ja, mest förekommande proteinet i kroppen, och ja, man kan säga att kollagen kallas ibland för limmet som håller ihop kroppen tack vare att det existerar i många olika vävnader, alltså typiskt mjukdelar då, senor, ligament, brosk, det där man tappar lite hållfasthet och sådär, och i hud för den delen också.
Mm.
Så det är ju ett superkvalitets protein och ha med i en sån här shake då. Jag kör ju det lite grann med, jag hade en avokado, jag hade bär, jag hade faktiskt ett eller två rå ägg, banan då, sa jag kanske, lite honung, lite kokosolja och så en rejäl dos med kollagen då.
Mm.
Och det som är så bra med deras kollagen, Nyttotekets kollagen, det är att det är 100% kvalitet, väldigt hög proteinhalt från endast gräsbetande kor, vilket ju är väldigt ovanligt. Inte från kor.
I Sverige är det ovanligt i alla fall.
Ja. 100% kollagenhydrolyserat, det är neutral smak och doft, det blandas ju utmärkt i både kalla och varma drycker, man känner ju inte att det smakar någonting. Det är helt och hållet fritt från artificiella sötningsmedel och tillsatt socker, fritt från aromer, sojalecitin och färgämnen, och fritt från antibiotika, det är ju kanonbra, och såklart då fritt från dopingklassade ämnen.
Mm.
Så att men kollagen är någonting som jag har kört nu ganska länge, och det kan vara en av anledningarna till att jag har biffat på mig så bra.
Ja. Det tycker du.
Jag fick
ju rekommenderat faktiskt när jag var på det här besöket för att titta efter graviditeten nu.
Mm.
Att jag skulle testa och äta det regelbundet nu och få se. just med magmuskulaturen och sådär.
Mm, det är ju kanonat.
Är det, nu kan jag säga varför, men det var, är det läkningsprocessen eller åter... Eller...
Ja, det hjälper ju till. Du får ju ett högklassigt protein som, är, som behövs då för att skapa och återskapa en hög kvalitet då i hållfasthet i senor, brosk, ligament och så vidare.
Det är så att det som varit uttydligt att det ska dra ihop sig.
I ditt fall är det ju det.
Eller ärret från
huden bland annat då. Ja, all vävnad som sitter i huden, alla de lager i hud som är...
Så det är både för killar och tjejer, för det har jag ju trott att det har varit lite så här killgrej kanske. Jag vet inte varför man trodde det. Ja. Nej. Så det är verkligen både för killar och tjejer?
Absolut, ja, det är ju för alla människor. Mm. Vi har ju allihopa behov av friskt, friska ligament och friska senor och frisk brosk och så vidare. Mm. Förr i tiden, kollagen finns ju naturligt i exempelvis benmärg eller i skaldjur och sånt där som vi åt väldigt mycket mer av förr i tiden. Mm.
Just det, som man inte äter så mycket nu på samma sätt.
Precis då. Men Nyttoteket har också massa andra fräscha produkter i sitt sortiment. De har MCT-oljor. Jag brukar ju ta en sån här klutt i kaffet, som du vet, morgonen.
Ja.
Som är en fantastisk MCT-olja. Medium Train Triglycerid. De har olika typer av snacks. Den här tycker jag är ju härlig. Kallas för Rocket Fudge.
Ja, de har det... hittat lite sådana tomma förpackningar lite här, va?
Ja, precis.
Men ställer tunnan efter dig.
20, ja.
Det äter du ibland.
Super, ja, alltså,
och lägger ifrån dig.
Ja, ja. Ja, men det är liksom en kräm. Det är som en fet...
Lite
gällaktig. Ja,
typ.
Men det är som en nyttig Nutella kanske jag skulle beskriva det som.
Ja.
Det är bland annat kakaopasta, kokosolja, kakaosmör, MCT-olja, lite havssalt.
Men det är inte som en energibar.
Nej, detta är ju liksom en fettbooster då. Det här är ju som man,
hur en
delicious fat cream. Man kan ju ha den i kaffet, men man kan också suga i sig den och ha den i någon träning då. Får få igång
fettet. Ja, i kaffet hade det ju varit fräscht faktiskt. Ja, ja. Just det.
Så att Nyttoteket har ju kanonmycket fräscha ingredienser. Nyttoteket.se, gå in och kika på det. För all del, håller riktigt, riktigt hög kvalitet rakt igenom.
Mm.
Sen har vi ju naturligtvis då våra sista partner, och det är ju Selexir. Selexir.se. Selexir är ju då kosttillskottet som startats av svenska Jonas Bohr och amerikanska läkaren Marcus Gitterle. Och Selexir är ju ett kosttillskott som också nu har uppgraderats. Vi kallar det för nya Selexir. Det är nu en än mer förbättrad formula med recept av Dr. Marcus Gitterle, där man nu adresserar hela 5 nycklar mot åldrande processer. Och Dr. Gitterle är ju en anti-aging-expert, känd för att ha skrivit en bok som heter Growing Young. Och i den boken så listar han då, förutom då en massa välbehövliga livsstilstips, också då ett antal ingredienser eller kosttillskott som man kan addera till sin kosthållning som då förhindrar åldrandet i cellerna. Och det gillar du också, namnet Selexir?
Ja, det är ju väldigt fint. Ja.
Cellelixir.
Ja.
Elixir för cellen.
Ja,
precis. Ja, men jag vill bara helt säkerställa att du greppade själva uspen av den här genialiteten liksom.
Ja.
Ja, men det är ju grejen att få framförallt mitokondrierna i cellen att funka så effektivt som mycket. Och i princip allting som har med träning att göra går ut att få fler mitokondrier, få större mitokondrier och få mer kraftfulla mitokondrier. Och i Selexir nu, i nya Selexir ska vi säga, för ett uppgraderat formula, så har vi bland annat PQQ. De ser då till att öka mitokondriernas antal och skapa mer energi. Vi har koenzym Q10 samt acetyl-L-karnitin. De ser till att mitokondrier och cellfunktioner blir ännu mer effektiva och som också stimulerar den kognitiva förmågan och är med och städa cellerna, det som vi kallar för autofagi. Och det är för övrigt också starkt kopplat till effekterna av korttidsfasta. Då har man en ökad autofagi. Sen har vi den organiska kurkuminen. Det är en av de nya ingredienserna. Och det är ju, finns ju bland annat, det är ju den aktiva ingrediensen i gurkmeja. Och det skyddar cellerna och kroppen mot inflammationer. Så har vi då sist men inte minst transresveratrol som optimerar och slår på anti-aging-gener. Transresveratrol som ju är en av de aktiva ingredienserna i rött vin. Den franska paradoxen har du väl hört talas om, Elin?
Nej, det har jag nog faktiskt inte.
Det här med att fransmännen är oförskämt friska trots att de på många andra sätt har förmodat dåliga vanor. De dricker en hel del rött vin, vilket de skyddar, och skyddar deras hälsa. Så att transresveratrol har väldigt mycket positiva egenskaper. Och sen har vi, sen i nya Selexir så har vi också bioperin då, som är svartpeppar, ökar bioupptaget på de andra ingredienserna. Selexir har jag checkat nu i nästan ett år. Jag är mycket nöjd. Jag tror inte jag har haft en enda sjukdag och har varit väldigt stark i min träning genom hela förra året och i år efter min operation. Träningen går som tåget. Så att vi kan starkt...
Ja, det har väl läkt väldigt bra. Det baksida låg din operation där.
Absolut. Så att jag...
Då har du ätit båda de här.
Absolut. Så att jag säger ju och sen vi har ju fått barn och det har gått jättebra. Det är ju det kan ju skapa en hel del gråa hår hos människor. Att man det är mycket som man ska hantera samtidigt där, ja. Med livsstressen. Så att Selexir har varit och är en väldigt viktig del. Det är ju ingenting. Det är ju inte snake skin oil. Ett kosttillskott kan ju bara addera så mycket. Om man inte äter ordentligt och sköter sig i övrigt så är det ju ganska meningslöst faktiskt.
Ja, just det.
Men nya Selexir har definitivt positiva egenskaper. Genom samarbete med podden, Selexir är en av våra trogna partners, så har man möjligheten att testa Selexir till ett förmånligt, ska man säga, man testar en provmånad. Då använder man koden KOLTING, då har man 33% rabatt på en första månad. Och använder man sen koden KOLTING15 så ger det 15% på abonnemangsrabatten på den fortsatta, så att säga, produkten. Och det kommer ju hemskickat i brevlådan, kommer väldigt smidigt i ett brevlådevänligt paket. Man behöver inte åka hämta ut det på ombudet. Det finns inga bindningstider, inga, så att säga, inga uppsägningstider, ingen fraktkostnad eller någonting. Så att det är väldigt, väldigt fördelaktigt på alla sätt. Gå in och läs mer på selexir.se om ni är mer nyfikna på produkten eller om man vill göra sin första beställning. Tack till alla våra partners.
Tack.
Då är det dags att presentera det här nya inslaget som vi kommer ha i podden på regelbunden basis. Och vi har döpt det till Fråga doktorn. Närmare bestämt, Fråga doktor Lundström.
Kul att vara här.
Ja, då är det alltså Filip Lundström som jag har som gäst i podden. Och du är ju den riktiga doktor Lundström. Eller du är the original doktor Lundström.
Ja, måste man säga.
Du är ju gift, men du är gift med en annan doktor Lundström.
Ja.
Det är väldigt förvirrande på en gång.
Det är ju doktor Lundström den andra, kan man säga.
Ja, precis. Du är doktor Lundström the first.
Ja.
Eller
så. Det hävdar ju i alla fall jag.
Du var doktor Lundström före då din fru Åsa Lundström.
Ja.
Blev doktor.
Så är det.
Men hon hette ju för sig Lundström innan du hette Lundström.
Ja, det finns, det man kan, ja, det gjorde hon, det har du helt rätt i.
Ja, men det finns lite olika tolkningar och vinklingar på det här.
Man kan samla poäng på olika håll, ja.
Men din fru har ju varit med i podden ett flertal tillfällen. En av våra mest populära poddgäster. Hon har ju framförallt varit med i egenskap av proffsriatlet. Nu är ju också Åsa faktiskt färdigutbildad läkare. Men jag tänkte att, och du är ju också före detta triatlet, Filip.
Ja, det får man säga.
Och inte bara helt passé och före detta heller. För vi har ju precis varit ute och cyklat 10 mil alla tre.
Ja, det var roligt och gick bra. Så att, ja. Och här sitter jag och kan prata.
Ja, precis. Jag tröttare än så är du inte.
Nej.
Men vi tänkte så att, Filip, du har ju faktiskt en triathlon bakgrund på ganska hög nivå.
Det har jag.
Du körde ju i svenska juniorlandslaget.
Det gjorde jag.
Och har vunnit medaljer på junior-SM.
Ja.
Och sen har du då parat den kunskapen, idrottsmässiga kunskapen, med en medicinutbildning.
Yes.
Och har varit läkare i hur många år?
Sen 2015.
Och är nu...
Nu är jag nästan färdig, jag är nästan halsspecialist. Och håller på att utbilda mig till en liten obskyr specialist inom balansrubbning och hörselnedsättning. Det är lite udda.
Det är ju otroligt roligt.
Ja, det är spännande faktiskt.
Och du är alltså öron-, näsa-, halsspecialist.
Ja.
Och det blir lite så här, huvud, öron-, näsa-, hals, näsa-, hals.
Ja, visst.
Så är det påsktider.
Ja. Absolut.
Och det, precis, och det är ju...
Den specialistutbildningen är färdig nu?
Nej, det är den inte. Jag har ungefär ett år kvar där, kan man säga. Eller, lite mindre än ett år. Den tar ju 5 år, så det är ett gediget arbete. Men då jobbar man ju under tiden, så det är ju inte så att man sitter i skolbänken direkt.
Mm.
Ja, precis. Ja, du, man jobbar kliniskt hela tiden.
Ja.
Ja. Och vi tänker att vi idag ska prata lite generellt kring det här temat träning och hälsa. För att sedan då och då göra frågeavsnitt med dig, Filip. Där då våra lyssnare får skicka in frågor som kanske rör samma ämnen.
Och
som
det kommer kan vara bli väldigt, väldigt spännande, tror jag.
Det blir lite grann som Fråga doktorn på SVT. Mm, fast i våran poddtappning istället.
Bättre.
Ja, såklart. Mycket bättre. Naturligtvis. Lilla Rufus är också med oss här och bidrar till podden idag.
Han kommer ju hålla frågan här med så småningom.
Ja, precis. Det är ju ett premiumbarn vi har.
Det är ett mycket välskap premiumbarn vi har. Ja. Det kan man säga. Jag har inte tittat på honom i öronen den här gången när jag är här och hälsar på. Dock, det har vi ju väntat lite med.
Ja,
men det ska göras.
Det ska göras. Jag har utrustning med mig till det. Ja. Så att, både öron, näsa, hals kommer ju gå igenom.
Gå igenom.
Och du brukar ju alltid titta mig i öronen också när du kommer.
Vi har ju lite relationer, du och jag, Jonas.
Ja. Ja. Ja, men jag brukar konsultera dig och det här är ju lite så här intressant. Alltså ur ett rent triathlon och simperspektiv så är ju skulle jag vilja säga att många som har simmat genom ett helt liv har ju issues med antingen öron eller näsa.
Mm.
Kanske också hals. Men definitivt öron och näsa.
Ja, många patienter som kommer till mig med problem, absolut.
Och vi pratade ju lite grann tidigare om det här med att använda näsdroppar. Som ju, när jag tittade tillbaka på min simbakgrund, så det fanns ju inte en enda av mina simkompisar som inte var näsdroppsberoende.
Nej, visst.
I princip.
Nej.
Det är ett ganska vanligt problem.
Ja, visst är det.
Möter du det ofta?
Möter jag väldigt ofta, kan jag säga. Kanske inte. Nu jobbar jag ju med sjuka människor oftast. Man tittar på simmarna så är de ju friska människor. Sjuka människor kan ju i vissa situationer behöva näsdroppar, men friska simmare ska ju inte behöva gå runt och ta näsdroppar i tid och otid.
Nej, precis. Men det har väl väldigt mycket med klorering av vatten och så vidare, som gör att näsmusklerna svullnar.
Ja, det har man ju tittat på vad det kan bero på. Man har ju trott mycket att kloret har varit den största boven, men det kan ju finnas, det finns ju tydligen evidens för att det också är urinämne faktiskt i poolen som gör att man reagerar.
Ja, alltså.
Ja, så att man, det är liksom kissnäsa man har, kan man säga. Man vill egentligen inte veta om man ser i en pool flera gånger.
Nej. Nej, visst är det du som har sagt det, att det man andas in precis över vattenytan, att det som är, den luften är ju...
Det är väl mer mättad med klor, men sen så i det vattnet finns ju en massa andra kemikalier som man inte pratar så mycket om. Det är inte bara klor som renar, utan det finns ju andra också så, som man kan reagera på, som slemhinnan svullnar till och så.
Ja.
Men urinämnen finns ju också rikligt av i vissa pooler.
För det märker jag ju en stor skillnad när jag exempelvis simmar i öppet vatten. Mm. Så det är klart att då har man inte kloreringen, men inte heller den förekomsten av urin.
Nej,
så, men det är ju en väldigt stor skillnad för mig. Och till och med även i en utomhuspool.
I näsan.
Ja, att jag blir täppt och i näsan och hela det här behovet av att behöva använda näsdroppar.
Däremot kan man ju få det, även om, oavsett vad man simmar, så kan man få det här med att man får problem med att man får fuktiga hörselgångar, den yttre hörselgången då, att det liksom kliar.
Det har ju för öronen är det värre med öppet vatten och kallt vatten och så?
Ja, det vet jag inte. Det finns ju något som heter simmaröra, men det är inte riktigt den grejen där. Men många som simmar ofta har ju lite kliande hörselgångar.
Ja.
Jag har ju, och det var det jag skulle komma till då, jag har ju alltid varit täppt i näsan hela mitt liv, alltså i samband med simning, så här trånga näsgångar, men jag har alltid haft friska öron, ända fram till för några år sedan faktiskt, då jag började få lite så här.
Efter du simmade runt Gotland kanske?
Ja, nej, men det var i samband med att jag simmade runt Gotland, och så fick jag lite så här.
För då var det ju väldigt kallt vatten.
Ja, det var väldigt kallt vatten, men jag kommer inte ihåg riktigt hur det började, men det började lite som en öroninflammation, tror jag, att jag hade lite ont i öronen, och det var väl också att jag höll på att peta i öronen. Och vet att jag kom hem därifrån och inte
du
riktigt...
Du topsade ju ganska mycket, ska vi ju tillägga.
Ja, jag gjorde ju det här då, för det är gött att topsa.
Ja, det gör ju ont i en öronläkare när man hör det. Ja. Tops ska man inte använda. Men
är det så?
Men jag vet ju att jag kom hem från Gotland där och tänkte att jag skulle säga vad gött att komma hem och vila och njuta av liksom ta det lugnt. Men då vet jag att de första tre dagarna hade jag säkert ont i öronen. Det var verkligen oskönt. Och sen gick jag, då hade jag liksom lite ont här av och till, och det kändes väldigt svullet i öronen. Då gick jag ut till en öronspecialist. Jag vet inte vad du var, jag kunde inte konsultera det riktigt i sammanhanget. Men jag åkte till specialistläkare, och då sa han utgick nästan ifrån att jag hade sån här swimmer's ear, en sån här brosktillväxt. Men till sin förvåning så fann han inte en enda brosktillväxt.
Nej, du har väldigt fina hörselgångar faktiskt.
Ja, tack så mycket.
Premium faktiskt.
Tack så mycket. Kanske har också gått då i arv till premiumbarnet, Rufusbarnet. Men det är ju så, utifrån ett triathlonperspektiv och vattenperspektiv, så är ju näsa och öron
intressant. Hur ser ett fint öra ut?
Alltså... Ja, men det beror ju lite på hur nördig man är. Vissa av mina kollegor som är örokirurger, de vill ju ha ett sånt riktigt krångligt öra där hörselgången ser ut som ett S och man måste liksom sådär vara svårundersökt. Jag tycker om när man ser trumminan i stort sett utan ett öronmikroskop. Det är ju smidigt. Det gör man nästan på
jobbet. Som ett hål rakt in i huvudet.
Ja, som ett hål rätt in i huvudet. Avgränsad av en tunn, genomskinlig trumhinna. Det är ju, då har man det bra ju.
Ja. Och något ett inte bra öra, hur skulle det kunna se ut då till exempel?
Du menar det mest anatomiskt vackra örat?
Ja, men nej, alltså hur kan ett öra komma, hur skulle Jonas öra sett ut om han hade haft problem med öronen? Simningen till exempel, hur ser ett sånt
öra ut? Många av dem som har problem med öronen när de simmar, det beror ju på att de har bakteriekolonisation i hörselgången. Det vill säga den gången som avslutas med trumhinnan.
Ja.
Och det kan ju klia och det kan lukta och man kan få öronflytningar och sånt. Det är ju väldigt otrevligt. Och det får man ju när man har en fuktig miljö. Man kan ju tänka sig att hörselgången, det blir som ett perfekt växthus eller drivhus för bakterier. Lite fuktigt, lite varmt, lite gött så va. Det vill man ju komma ifrån. Så därför har ju många simmare problem med bakterier i öronen som kanske inte borde vara i öronen.
Det är inte samma sak som svamp i öronen. För jag tänker, nu är det lätt för att hundarna är ju det jättevanligt.
Ja, man kan få svamp i öronen också.
Men det är inte det som är om det blir...
Det ter sig nästan likadant kan man säga. Ja. Man kan nog inte som patient skilja på om det är bakterier eller svamp.
Nej, just det,
svamp kan vara lite jobbigare för oss läkare att behandla.
Det blir ju en liten ond cirkel när man börjar topsa om vi går till det här topseriet. Nu har jag mer drabbats av att det blir liksom ett eksem då som i sig då kliar och då kliar man ännu mer.
Och huden är ju en barriär och så nöter du ner huden och så får bakterierna lite fäste i det där såret. Så att,
ja, det som är dåligt med tops är att du pressar in.
Ja, så örat är ju ett självrensande hål som har cilier, små flimmerhål som puttar ut vaxet hela tiden. Trycker du in en topp så motverkar den här rörelsen av smuts och partiklar och fett som ju vax är då va?
Du trycker tillbaka det
helt enkelt. Men det är ju också en sanning med modifikation, för visst kan det vara lite gött, det köper jag ju. Men just att man förstör ciliefunktionen och förstör... Mm. Det yttersta lagret av huden, det är ju inte så smidigt.
Men ska man klia med fingret då? Om man kliar sig klia eller då?
Nej, men man behöver inte röra örat så mycket. Man kan få klia liksom rengöra öronmusslan, det man kan se utanpå, den kan man rengöra, men
så man kliar med en flat hand
typ så ja. Med armbågen brukar man ju säga, men det
För när jag hade som mest ont att göra då när jag dessutom fick lock för örat. Ja. Det är ju väldigt obehagligt att ha lock för örat. Man liksom inte riktigt hör. Man hör ändå inte. Då visade det sig att då hade jag petat in, så att jag hade ju tryckt till ett lager med vax som hade lagt sig som ett lock på trumminan. Så var ju den här damen som jag besökte, jag tror mitt andra eller tredje läkarbesök, som sög då, så bara släppte det ju. Och helt plötsligt hörde jag.
Så kan man finna.
Det var lättare. Jag ville ju spara den här vaxbiten, jag ville ju se på den. Jag ville liksom ha den för att sen också kanske kunna...
Steka eller
hugga i den.
Nej, det var äckligt sagt. Ja. Nej, men att rensa vax, det är en väldigt direkt metod. Jag brukar tänka på det. Det är faktiskt ganska lite vi gör som läkare som botar patienten momentant. Det är ju alltid så här, ta det här, prova 3 veckor.
Ja, just
det. Det kan man lite tröttna på faktiskt. Man vill ha någon sån här dunder grej.
Ja.
Vaxrengöring.
Typ så här, jag plockar ur det här.
Och så bara, nu är du hel.
Ja, precis, det är ju ingen medicinering efteråt.
Nej, det är bara nu, varsågod, du är frisk människa. Rest upp och gå. Lev ditt liv.
För det är ju ändå sådär, när man topsar, vi fastnar väldigt mycket på det direkt med öron och topsning. För det är ju det, när man topsar öronen och man får med sig någonting ut, så tänkte man där, se det,
ja.
Det var inte dumt, det var helt rätt gjort. Det var riktigt val.
Det var
en avvägning jag gjorde, men det var ändå rätt val.
Problemet är att du vet ju inte hur mycket som är kvar.
Nej. Och då är det incitamentet att ändå topsa ännu mer.
Men då känner man, då vänder på topsen och så fortsätter man, så kommer ju inte mer, och då är man klar.
Det är en diskussion den bär inte frukt, märker jag, den här. Vi får avsluta en topshistorien.
Rådet till våra lyssnare är så här att topsa man ska inte topsa, jag tänker. Man ska inte fastna den dåliga.
Utan du får klia örat med armbågen.
Ja, men om man säger så här, jag förstår ju att det kan klia öronen och det ska jag absolut erkänna. Det har du gjort med när jag simmat också många gånger. Ja. Men ofta är det ju då för att man ett har en bakterie att man inte ska vara där. Då brukar det lukta och göra ont till slut. Så det är kanske en no-brainer. Då måste man gå till doktorn. Men det finns ju preparat på apoteket som sänker pH i hörselgången. som gör det livet lite surt för bakterierna, bokstavligt talat. Det är egentligen ättiksyra då. Kan man köpa på apoteket. Eller oljor som är som en sprut, man sprutar in en olja i örat som blir som en hudkräm, kan man säga.
Det har jag gjort en hel del. Det problemet är ju bara
kräm, det måste du titta, det
är problemet är ju bara med alla de här öronoljorna eller medicinerna, det är att det rinner ut väldigt mycket. Om man har på båda öronen, man kan ju ligga på sidan naturligtvis. Men då får man ju ägna, för då rinner det ut på andra sidan när man...
Ja, men man kan, du kan nog inte tänka att du ska fylla örat, för då blir du också, då blir du lomhörd. Utan det gäller ju liksom att ge den en aerosol och sen liksom kanske torka ut det som är överflöd.
Men ja, Rufus håller ju med mig, men man är ju, vi är lite så här prone to exaggeration.
Men då har jag, på tal om örat och det här, då när man har vatten i örat, vad är det som händer? Man har gått upp i poolen, för det har jag problem med. Jag har ju inte öronproppar när jag simmar. Det är många som har också. Är det en bra grej förresten?
Det är jättebra.
Att ha öronproppar när man simmar, det är en bra grej.
Ja, det är det ju. Men om man inte behöver det så är det ju en icke-grej.
Men nu blir det många frågor på en gång här. Öronproppar kan ju också skava i hörselgången. För de här öronpropparna för simning är gjorda av gummi. Och de skaver ju i sig, tycker jag.
Ja, alltså en sån här riktig klassiker som vi som öronläkare ser ganska ofta. Det är när folk har gått till apoteket och tänkt så här, nu ska jag köpa ett par fina hörsel eller simproppar. Köper man de där i silikon, du vet. De ska man ha ytterörat.
Ja.
Och så värmer man upp och så kör man in dem i hörselgången och då sätter det ju så där som en gegga. Det har jag ju sett många gånger, så får de inte ut det och så får man hålla på och dra ut. Så visst, det finns ju nackdelar med simproppar också, men generellt sett så är det ju bra.
Det skyddar den. För att få sen vatten det, i örat är inte bra, eller? Det här känslan alltså, att man har vatten i örat. Vad är det?
Ja, men vatten,
eller vet du känslan?
Jag tror inte bara att du kan säga att det är bra eller dåligt. Det, när du har vatten i örat så ligger det ju oftast en liten vätskehinna mot trumhinnan.
Ja, och det är ju inte bra då.
Det behöver inte vara dåligt. Det behöver inte vara bra, om du förstår. Det är ungefär som att ha vatten på huden. Är det bra eller dåligt? Ja, det kan vara bra, men det kan också vara dåligt.
Just det. Men varför blir det så?
Det blir det ju för att vätskan genom sin kapillärverkan inte trillar ut genom hörselgången. Och då, ofta är det ju så, om du inte har en helt rak hörselgång så har du ju mer större benägenhet i att få vatten i örat som inte kommer ut.
Det är ju extremt frustrerande när man får vatten i örat, man försöker hoppa ut det och man försöker headbanga åt sidan så här. Man försöker tajma det här.
Jag kan inte headbanga ut det, jag tar ju huvudet rakt ner och skakar ut det.
Men sen,
vilket gör att vattnet mest kommer ut genom näsan i ditt fall.
Ja, men då, ja, men titta, och då kommer vi osökt in på det mest intressanta med örat, och då får jag nöda ner lite.
Ja. Det är meningen.
Ja, men tack. Det känns som att det här kommer bli ett bra forum för mig att prata. För så här brukar jag ju säga då, va, till mina patienter, att man tittar ju på örat som en kanal som avslutas med trumhinnan. Men det är ju inte hela sanningen, för det är ju där det roliga börjar. Efter trumhinnan så kommer ett litet hålrum som egentligen är en förlängning av näsan. Det kallas för mellanörat. De står i förbindelse med mellanörat genom örontrumpeten. Det kommer ni ihåg från skolan.
Just det, och det är också det argumentet jag har för att man inte ska ha hörsel eller vattenproppar när man simmar, därför att vätskan kommer in via näsan ändå.
Nej, gör det ju inte, för trumhinnan är ju i vägen så länge du inte har hål på trumhinnan.
Ja,
sen är det ju så att den här örontrumpeten, som på alla anatomiska ritningar ser ut som ett rör, är oftast ett litet sammanklappat rör. Det är liksom inte som en trumpet egentligen. Och det gör ju att hos de allra flesta så kan man ha vätska i den delen av bakre näsan, bakre svalget, utan att det kommer upp i öronen. Men hos vissa så är det ett öppetstående rör, och då trillar det ut vätska liksom på fel väg. Det är ju egentligen ett dränagerör, kan man säga, för det bildas lite vätska där inne då som ska rinna ner.
Du menar nu att det kommer genom näsan ut genom örat? Nej?
Ja, vad sa du nu? Prata långsammare.
Det när vätskan kommer ut, sa du.
Ja.
Vart ifrån? Då kommer det ut.
Nej, men låt säga att du har fått en rejäl kallsup.
Ja.
Riktig kallsup.
Ja.
Du har mött mig i poolen som kommer som en prom liksom, precis när du ska andas. Så. Så i hela näsan så har du nu fullt av vatten, och sen har du en liten sån öppetstående tuba, öppetstående örontrumpet. Då kan du komma upp vatten där.
Ut genom örat.
In genom näsan, upp genom örontrumpeten, bakhållet kan man säga.
Ja.
Upp i mellanörat, och då slår du också lock. Det är ju det barn har. De har ju vätska bakom trumhinnan ofta.
Då. Och det har du fått av att bada.
Ja, öronsprång.
Men vänta lite nu här. Jag tycker mig också märka ibland att det kan komma ut via tårkanalerna i ögat.
Ja, nu är det överkurs. Det är ju för att det är helt riktigt. Ögat står ju också i förbindelse med näsan. Näsan är ju alla organs moder.
Mm. Det är därför det ibland som det har hänt att man har hickat till när man har ätit, så man sen snutit ut någonting.
Och jag har ju satt i halsen eller... och fått upp det i näsan. Det har jag gjort.
Ja, men ni vet väl att näsan och munnen sitter ju ihop.
Ja, men det är inte konstigt.
Nej, det är inte konstigt.
Det hade varit om man hade fått ut genom örat.
Ja, det hade varit konstigt.
Om det hade fastnat en bit äpple som sen hade hickats till och så
suttit, i teorin borde det ju gå.
Suttit och klämt mot innerörat där. Men vad menar det när man, ja, det kommer ju in vätska via näsan mot trummorna, fast på trummornas insida då.
Exakt, precis. Så att, ja. Det finns ett litet rum där inne kan man säga, mysigt, mellan öron.
Ja.
Det finns ju en kategori av öronkirurger som bara jobbar med det rummet, kan man säga.
Uh-huh.
Det är smått.
Ja, precis. Mycket intressant.
Mm. Ja, vi skulle kunna prata hur länge som det är, men det blir lite för tekniskt, men
då,
tänker jag.
Då hoppar jag direkt också till näsan då. Men näsklamma, varför är det så svårt? Eller varför behöver vissa näsklammar när man simmar?
För att de inte fattar hur de ska andas.
Nej, men näsan är...
För mitt bästa tips är ju att lära sig att stänga av näsan, är ju för mig... Låtsas att du stänger av en dålig lukt.
Ja.
För du menar, när man ska, hur lär man sig stänga av näsan i vattnet? Att inte andas in genom näsan?
Ja, nej, men det har, du säger det så. Stäng av näsan, ja det kanske går.
Man ska ju andas ut genom både mun och näsan när man simmar.
Men in. Att annars hade man ju andats fått in... När du vrider upp huvudet när du krålar och ska hämta luft. Då tar du inte in luft genom näsan, för då får du in vatten i näsan. Du måste ju stänga av näsan. Och bara ta in luft genom munnen. Du tar inte in luft genom näsan. När du simmar.
Öppnar du munnen så andas du ju där per automatik.
Nej, för du stänger av näsan.
Jag har aldrig ens tänkt på
det. Nej, du tänker inte på det. Men jag också lärde mig också.
Du har en väldigt stark mental bild på hur det går att stänga igen näsan.
Ja, för när du kommer någonstans och du känner dålig lukt. Då kan man så här tänka av den näsan lite så här.
Ja.
Och det är det du ska göra när du ska till luft.
Nu kommer då svaret på det.
Ja, ja.
Ja, eller hur? Det är kul. Nu hoppas inte det är för många läkare som lyssnar på det här. Nej, men så här är det ju. Man kan ju absolut stänga av näsan om man tänker näsans förbindelse med svalget. Det gör man via mjuka gommor.
Man får inte få in vatten, och det är det som är i detta fallet med simningen då.
Ja.
Eller dålig lukt kan man ju stänga av.
Ja, från munnen då. Men inte framifrån, då måste du ju använda näsvingarna. Men jag tror att det där med att få in vätska i näsan som blir kvar som irriterande... Det tror jag faktiskt är att folk får in det i bihålorna. Mm. Har ni sett en röntgenbild?
Nej, men nu menar jag kallsup, att det är det som är svårt att lära sig simma. Det svåra med det är ju oftast att lära sig.
Jag tror det är individuellt, vet du.
Men när du är ute och springer,
alla så läser de med vuxna. Rörelsen kan väl alla göra? Det handlar ju om att det är svårt att lära sig andas i tretakt.
Men om du springer ute så andas du ju genom munnen. Du andas inte genom näsan. Nej, gör du inte.
Jo, men
väldigt lite. Väldigt lite.
Jag tror det är väldigt individuellt. Och det där med näsan ska man ju förstå. Den är ju full av hålrum. Alltså hela huvudet är ju ihåligt, kan man säga. Och på vissa lite mer än hos andra. Säger jag som individ och inte som doktor.
Säger du som Filip?
Ja, visst. Det är viktigt att vara politiskt korrekt så. Eller kanske inte. I alla fall så är det så här att när man får in vätska i näsan så är det ju rätt lätt om man har stora hål ut till exempel käkbehålorna. Ni vet, kinderna är ju ihåliga. Mm. Det är de som skapar resonans när vi pratar så. Mm. Får man in vätska där och den är klorerad till exempel eller full med kemikalier, då ligger den ju irriterad, den slemhinnan. Då blir man ju jättetät.
Ja.
Det är det som händer om man har varit ute och simmat och sånt. Rätt på det ska man knyta skorna i omklädningsrummet och så rinner det ut.
Ja, det har hänt.
Det kommer ju från bihålorna. Mm. Det är ju inte så att det finns inne på ett magiskt ställe i näsan eller huvudet eller så.
Mm.
Så då har man, det kallas ju ett hål på vårt språk, heter ett ostie. Så har man stora hål, ostier, inte de här bihålorna, då kommer det in jättemycket vatten och det är det som svider och är lite ont. Och så.
Ja. Speciellt om man gör en voltvändning eller jag försöker.
Exakt, ja.
Då får det rinner ut sen.
Ofta är det ju att det kommer in i bihålorna.
Ja, och det gör ju ont. Och då tåras du i ögonen och allting.
Men du vet ju att det finns ju en del som propagerar för den här tekniken att man bara ska andas sina munnen när man typ cyklar och springer. Så här som tejpar igen sin näsa.
Ja.
Och det, alltså, det var någon som frågade mig om det här om veckan när jag föreläste, så sa jag så här, det hade jag aldrig klarat för jag snorar så in i helvete.
Ja.
Det hade ju bara snorat liksom.
Jo, men det gör när jag är trött och ska fokusera, då får man ju fokusera på andas genom munnen så man inte glömmer av det, för det är då det blir jobbigare. Men det tänker jag.
Nej, men just det här, jag snorar ju sjukt mycket när jag tränar, när jag springer och cyklar, då är det snoras ju, jag behöver ju snyta mig hela tiden.
Mm.
Jag har mycket slembildning eller vätskebildning ifrån.
Men det kan man ju ha utan att det är onormalt.
Nej, precis. Det är ett sätt att hålla området.
Ja, men slemmet, det fångar upp partiklar och så det följer ju en funktion och det värmer ju inandningsluften. Det är ju, näsan har ju en väldigt viktig funktion där, att i kallt klimat värma och fukta inandningsluft. Det hade varit farligt att få in så kall och torr luft i lungorna, det hade vi inte mått bra av i längden. Så näsan fyller ju en väldigt bra funktion och näsan är väldigt individuell. Vissa har ju jättefina andningsvägar. Man kan, vi använder ju ett fiberskåp, det vet ni, det som ser ut som, ett, som en liten elsladd fast som är en kamera. Har ni sett en sån någon gång?
Nej.
Då har vi ännu en undersökning vi måste göra på Rufusbarnet. Då kikar man in i näsan och då kan man ju styra den där lilla sladden och så ser man ju hur stort det är. Och på vissa människor är det ju jättetrångt. På andra människor så är det som att gå in i en bergasal, hur mycket plats som helst. Och det roliga då är att den faktiska platsen korrelerar inte med upplevelsen av hur bra det går att andas genom näsan. Det finns inget sammanhang där riktigt. Så de som har väldigt stora näsor, de bara, jag är så himla täppt. Och de som har små nätta näsor, bara, men jag har inget problem med näsan. Och man kan inte få in en spaghetti genom näsan ens.
Är det näsmusklerna som är svullna?
Kan det vara, det finns, ja, näsmusklerna. Det är, ja.
Får se upp, på hundar är det ett samband?
Ja, men jag kan ju inte så mycket om hundar faktiskt.
Nej, men näshålen, storleken på näsborrarna. Har, är det det, för det, är det du säger? Det har ingen...
Näsborrarna i min värld, det är liksom bara hålet in till något som är mycket mer intressant.
Ja, men för då är det så här, har man stora näsborrar så andas, de har inte lättare att andas för det.
Nej, exakt.
För på hundar är det så, men ja, som sagt, men man är veterinär och tyvärr är läkare.
Men du vet, så kan man ha sammanfallande nässvingar, det finns hur mycket som helst.
Ja, men det är inget, estetiskt näsa har ingenting.
Det kanske vi ska ta upp i ett avsnitt. Men på nej, det gör vi inte. Det lät tråkigt nu när jag tänkte det.
Om vi nu pratar om näsborrarna nu då, om vi, nu är vi inne på väldigt specifika näsborrarna. Det här med att ta bort hår i näsborrarna. Mm. När man börjar bli så äldre och det sticker ut så här som en liten...
Och nästrimmer, ja.
Nästrimmer, älskar ju nästrimmer.
Men man ser ut som han, den här tentakelmannen i Pirates of the Caribbean.
Ja. Ja, men alltså det är ju inte snyggt när hår sticker ur näsan.
Nej, det är det ju det är inte
charmigt. Nej, och det är inte smickrande heller.
Nej.
Och,
men det ska man säkert inte ta bort egentligen. De som sticker ut kan man ju ansa.
De som sticker ut kan man väl ta och få inte...
För jag körde ju så nästrimmer upp i hela näsan en gång. Det var ju, blev ju kruttort. Det var ju inte bra gjort.
Nej, men ni ska ju tänka på att näsan har ju funktion. Det är ju inte därför att vi ska ha ett extra hål när vi som vi kan andas när vi äter bara. Det är inte därför den finns. Nej. Utan det är ju för att rensa luften för skit, rent ut sagt. Pollen och smuts och damm och sånt som vi har i våra små hyddor. Så att näshåret har ju en funktion som mekaniskt filter. Men sen så kanske... Ja, hur stor praktisk effekt det har, det vet jag inte. Men det är klart, har man, jag skulle också säga så här, har man en näsa som man tittar upp i som består av en tät päls, det kanske inte det heller är helt hundra. Men du, sen är det ju också så här, va, att i den här podden kan jag ju säga saker som kanske inte alltid är, som läkare är man väldigt noga med att säga saker som är bevisade, för man vill liksom inte säga fel och man är väl rädd att ha ryggen fri och så. Då måste ju finnas studier som gjorts.
Ja,
där man har undersökt folk med normal näsa och folk som har näshår då, som en buskig päls då, va? Det tror jag inte jag det gör, men det kanske det gör. Men,
kanske är ingen har sponsrat en sån studie.
Det kan vara så.
Precis.
Men klart, hade man tillverkat nästrimra så hade man ju kunnat tänka sig.
Men vi tänker att det finns också en estetisk sida av allting. Och ur den rent estetiska sidan så får vi nog säga att för fan, det är gött att trimma näshåren.
Men tillbaka till det här då, näsa och mun. Med andningen där.
Ja.
Vad är det bra att bara andas genom munnen då? Så som Jonas sa. Att vissa tränar på det.
Att man ska andas genom näsan är ju grejen då. Att folk springer med jantejpad mun för att andas genom näsan.
Du sa tvärtom?
Vad gör folk det?
Det är ju det som är grejen.
Ja, jag tyckte du sa tvärtom.
Nej, andas genom munnen är väldigt självklart.
Men varför gör man det?
Bara näsan. Och du sa att det hade du aldrig kunnat göra, för det hade du blivit... Är du ju snorat igen mig.
Ja, så menar
du. Då är det dött. Död i eljusspår.
Ja, men jag har ju trånga näsgångar. För jag har ju till och med, jag har ju bränt mina näsmuskler en gång som jag berättade för dig.
Ja,
visst.
2005.
Som en följd av många års näsdroppsmissbruk, faktiskt. Men, jag vet inte.
Konkabulosa, kanske.
Men vad säger läkaren om det då?
Vadå?
Att bara andas under näsan när man springer. När man tränar.
Det verkar opraktiskt.
Ja, orimligt.
Ja, det verkar faktiskt orimligt.
Ja. Men andas bara genom munnen då när man springer och inte genom näsan? Ja, men det har någon effekt?
Nej, man ska nog försöka bara springa och sluta tänka på om det är näsan eller munnen man ska andas med. Det är nog doktorns tips.
Ja.
Det där med att man kan stänga av näsan.
Fokusera på att andas överhuvudtaget, det får jag ju göra.
Doktorns tips får man väl säga, Filip, är väl att bara att springa helt enkelt?
Ja, det är absolut. Kom ut och spring. Tänk inte så mycket på att du, liksom hur du andas. Bara du är iväg och rör på dig.
Folk gör det väldigt svårt för sig i läget. Ja, men om man nu ska börja fundera på hur man ska andas
också. Jag tror att det här bara spär på folks ångest. Nu ska jag bara, vadå, andas med näsan?
Först ska jag ha trimmat näshåren. Ja. Sen ska jag tänka på vilket hål jag andas genom.
Ja.
Nu är det väldigt svårt för folk här faktiskt.
Jag tycker att, ja, summa summarum, det finns mycket kul att prata om öron, näsa, hals. Men vi måste ju ändå tycka att folk ska utspringa, det är det viktigaste.
Absolut.
Eller röra på sig.
Men vi, jag vill bara sammanfatta det vi har pratat om hittills. Man ska inte från överläkare öron, näsa, hals. Man ska inte topsa sig i öronen. Man ska inte använda näsdroppar.
Nej.
Korrekt.
Och men nu näsdroppar, bara för att flika in då, va? Det finns ju olika näsdroppar. Det finns ju de
som är... Man tänker klassiska.
Ja, sådana här avsvällande. De ska man ju inte ta med en...
Det är när man blir sjuk och behöver...
Exakt, då kan
måste
det vara väldigt
man, så måste
bra.
Man. Ja. Ändå. Eller?
Nej, vet du vad? Måste man så måste man absolut inte, skulle jag säga.
Är det så? Ja.
Nej, men det är inte säkert.
Man är så tätt som man inte kan sova på natten. När man säger jag, som aldrig är sjuk, men alltså...
Visst.
Då underlättar det ju få bli frisk, så är det ju viktigt att få sova.
Men inte om det blir ett kroniskt tillstånd.
Nej, men nej. Vi har ju en jättestor patientgrupp som kommer bara, jag måste ha mina näsdroppar, jag blir så himla täppt. Ja, men det är ju för att du har tagit dem så länge så att de får omvänd effekt.
Ja, precis. Ja, just det.
Så bara, jag kan sluta, du vet, så kommer man där. Det är ju som att ha beroende människor att jobba med.
Mm, mm. Ja, men visst är det så att man kan vara beroende av
näsdroppar? Ja,
eller det behöver inte flera vänner som...
Det blir ju ett beroende i slemhinnan.
Ja.
Så det är absolut så.
Att nästan, du vet, de har nässpray i varenda rum. Nästan varje handväska och varje jackficka.
Ja, men jag har ju åtminstone då, nu med ett par vänner som håller på så.
Ja, för det har jag med.
Så man får pedagogiska samtal med ibland.
Ja.
Det är lite du räknar väl inte in mig i detta nu? För jag har
men vi har ju detox nu. Mm. Du har ju bara topsningen kvar, sen är du fulländad.
Sen är jag öron, näsa, hals certifierad.
Ja, visst. Du ska få ett diplom då.
Jag är ISO-certifierad från öron, näsa, hals kliniken.
Ja, det är nöjd.
Som du är en prima människa.
Ja.
Prima människa. Om vi nu går då från öron och näsa ner till halsen.
Ja.
För om det är någonting som människor som tränar mycket får problem med, eller den klassiska förkylningsgrejen, som mer än att bara vara lite så snorig, för det är ju ingen fara, det är ju att man får ont i halsen.
Mm.
Kan inte du bara förklara lite grann vad det är som händer när den här känslan inträffar, och så här, halsmandlarna, vad det kan vara tecken på, hur man ska tolka det?
Absolut. Man kan säga så här, få räta ut eventuella frågetecken. Halsont som isolerat symptom. Man vaknar upp och känner sig lite skrovlig i halsen, och bara det.
Ingen feber,
precis.
Men det är taggtråd i halsen,
känns det? Ja, det behöver inte vara taggtråd, men man känner sig lite krasslig. Då tänker folk såhär, då ska jag inte träna.
Mm, mm.
Det har man ju visat sedan länge, att det är humbug. Man kan absolut träna med det. Men har man feber och förhöjd vilopuls, då ska man ta det lite försiktigt.
Eller känner sig dassig, känslan är att man känner sig dassig liksom.
Ja, då skulle jag ju aldrig kunna träna, Jonas. Jag känner mig alltid dassig.
Jo, men du förstår vad jag menar. Jag har alltid sagt så här att när man har den här, om man vanligtvis tycker det är enkelt att ta sig ut och träna, man är vanligtvis motiverad.
Exakt.
Men just detta att man drar på det och det känns motvilligt, och det finns en motvilja som inte annars finns där.
Nej. Kroppen vill inte.
Men det handlar om att känna sig själv, och det känner man ju inte om man inte tränat mycket.
Nej, men en del människor är ju som du på riktigt, känner ju så här, men vad fan, jag känner mig alltid stressad för mig är det alltid forcering att ta sig ut.
Och då kan man ju säga så här, så tror jag att många människor har det, kanske fler människor har det så än omvänt, och då är ju ändå tipset att, vet du vad, även om man känner sig att man är stressad och man inte har tid att träna, så den halvtimmen du kommer ut och gör vad nu är du vill göra, den ger dig ju energi, du blir piggare av det.
Mm.
Men skälet till att halsen kan vara lite känslig, och oftast den första, vad ska man säga, den första barriären i den här förkylningsblockaden, det är väl just för att då halsmandlarna i det här fallet är ett viktigt immunförsvarsblock, liksom. Det är en barriär helt enkelt.
Ja, det är ju liksom, vad ska man säga, det är ju första vaktposten för bakterier och virus i luften omkring oss. Det finns ju alltid det. Och när de möter vi ju genom våra luftvägar, ögonen också möjligtvis också då, men luftvägarna. Så att där sätter sig ju oftast luftburen smitta. Mm. Det är klart att det gör det, och där har vi ganska starka försvar. Det är därför man får ont i halsen ofta.
Mm. Hur är det med sånt där som var populärt när jag var liten och växte upp, där att man opererade bort halsmandlarna i parti och minut?
Ja.
Och gäller polyper, men ofta var det så att man hörde folk som opererade halsmandlarna. Jag vet, jag stod i väntlista till det, för jag hade väldigt stora halsmandlar. Men opererade som tur var aldrig bort dem.
Nej, och där kan man säga att halsmandlarna har man en god funktion av när man är barn, om de fungerar som de ska. Och sen har vi ju en jättestor grupp av människor i samhället där de inte fungerar som de ska. De kanske blir stora, som de är i vägen, som man snarkar som barn och man inte får luft tillräckligt och så. Då måste man ju minska storleken. Sen finns det ytterligare en kategori som har
felaktigt fungerande halsmandlar som inte längre hjälper dig mot infektion utan kanske snarare samlar på sig infektion. Och då gäller det ju att operera bort dem. Mm. Och man har ju gjort jättemycket studier på det, för det här snackar vi ju samhällsekonomi och det är ju stora patientgrupper. Vi gör ju över 10 000 halsmandeloperationer om året i Sverige, och då har man ju så här, går det bättre för de människorna i livet eller går det sämre? Är de sjukare eller har halsmandlarna i det vuxna livet någon funktion? Och svaret på det är nog nej. De människorna som jag får ta bort halsmandlarna på, de är inte mer sjuka än andra då. De har bara haft en funktionsnedsättning som vi var tvungna att göra någonting åt.
Ja, så halsmandlar är egentligen någonting man har nytta av när man är liten då?
Det är så, ja. Yes. Ja.
Det är ju, vi måste titta på Rufusbarnets halsmandlar.
Jag tror han har premiummandlar faktiskt. Lagom stora och symmetriska och det ser ut verkligen fint ut.
Fast igen, nu är det lite svårt att ta in det här med att man inte ska träna om man har halsont. Vi ser om man vaknar upp och har taggtråd i halsen. Det du menar, skulle jag kunna gå ut och köra en swimrun-tävling om jag har taggtråd i halsen? Och känna sig, nej men jag har bara ont i halsen.
Nej, och där vidrör du ju pudens kärna. Ja. Det här med att folk vill ha ett 1- eller 0-svar.
Ja, ja.
Eller hur, så här, ja. Kan jag köra en Ironman när jag har lite ont i halsen?
Ja, precis.
Ah, ja. Kanske en dålig idé. Kan jag springa 5 kilometer med lite ont i halsen? Ja, det kan man absolut göra. Så att, det är väl klart att det finns ju grader i det här.
Ja,
men om du vaknar och bara... Ja, men om du det finns ju jättebra. Det finns ju klara svar på det. Om du har en pulshöjning, din vilopuls är lite högre.
Det är svaret.
Ja, och framförallt om du har feber. Feber är det största varningstecknet kroppen kan ge dig. Då ska du hålla dig i ro, liksom.
Ja,
så är det.
Just det. Mm.
Sen finns det ju, vadå, motionera. Om du gör det för hälsan, då kanske du inte ska springa intervaller den dagen. Du kanske ska gå ut och jogga försiktigt i 5 minuter och gå 1 minut. Och bara känna hur svarar kroppen. Mm. Klarade jag detta?
Mm.
Eller fick jag 170 puls där jag brukar ha 150 puls? Ja, då ytterligare.
Mm, just det.
Eller hur är känslan när jag springer? Känns det som att jag låter som ett godståg här uppe för den här lilla backen som jag brukar hoppa upp för, va?
Mm,
så jag tror att folk gör det lite för medicinskt, det här med att lyssna på kroppen. Det blir liksom så här, vilka parametrar? Och jag måste ha blodtrycksmanschett med mig ut, och jag måste ha pulsmätare, och jag måste ha... Det är inte så svårt.
Nej, men vad folk vill ha många gånger, det är ju det här att slippa känna själv, utan man vill ha någon annans godkännande, att men det är bara kör där.
Ja,
och
så här, exakt.
Mm. Och, mitt recept har ju alltid varit, när jag känner mig lite på gränsen, så här, att ge mig ut och göra ett lugnt pass för att få den här träningsmässigt framkallade temperaturhöjningen som blir som en liten feber. Det är ju så feber, när man är sjuk så funkar ju feber som ett sätt att mobilisera kraft. Så just detta att få lite temperaturhöjning för mig många gånger kan hjälpa att mota Olle i grinden där innan det blir en riktig sjukdom.
Ja, jag håller ju med dig. Detta är ju en vattendelare hos mina kollegor, det där med ska man träna när man känner sig lite sjuk. Jag har ju många kollegor som liksom blir helt rabiata nästan när man säger så här, ja men jag kan väl tycka att folk bör träna mer nästan i alla situationer.
Ja.
Och det är lite roligt nu, Phil, för det kommer ju till det som jag tyckte skulle bli alltså, så här, verkligen ingångsämnet till den här första podden då, när vi kör bara lite på frihand utan lyssnarnas frågor. Just detta att du kommer ju från, du har ju den här inneboende intuitiva kunskapen och erfarenhetsmässiga kunskapen från idrottsvärlden som många av dina kollegor inte har.
Nej,
och det är ju det som bidrar väldigt mycket till din helhetssyn på motion och träning. Men för det här är ju ingenting man per automatik får med sig via en läkarutbildning.
Absolut inte. Det här med att vårda den, optimera den friska människan är ju ingenting en läkare egentligen är duktig på. Vi är utbildade i att göra den sjuka människan mer som den icke-sjuka människan, den normala då, människan inom situationstecken. Det är det vi kan. Men det här med att komma så här, jag känner mig lite hängig när jag tränar. Vad ska vi ta för blodprov? Vad kan vi göra? Vad tror du om det här? Det har vi ju väldigt lite träning i. Det var som när vi träffades för några gånger sedan, vi pratade om det här med mat och vad vi får med oss för kunskap från utbildningen. Jag är visserligen utbildad i Danmark, så jag vet ju inte hur det är i Sverige, men vi fick ju inte jättemycket träning på eller utbildning för vad man ska äta och hur det påverkar kroppen egentligen.
Nej.
Förvånansvärt lite faktiskt. Det var nästan det man såg fram emot när man kom in på medicinstudiet.
För här handlar det mycket om att diagnostisera sjukdomar.
Ja, jobbar med sjuka människor.
Ja, jobbar inte så mycket med hälsooptimering. Nej. Men det är ju så ganska, det är ju, jag tycker ju det är väldigt intressant med tanke på att nu känner jag ju dig, jag känner ju många andra läkare och nästan alla läkare jag känner har ju en idrottsbakgrund eller har ju det här tänket också. Men så har man ju då som patient många gånger träffat läkare som uppenbarligen inte har någon som helst känsla för det här andra. Och det kan jag ju tänka mig att där är ju den vattendelare, att medan du är mycket så här, ja, ja, men absolut, det är klart du ska träna och träningen är lösning, såvida man inte har en akut infektion eller ja, sådär. Och i vissa givna omständigheter så är ju inte träning bra, men i alla andra sammanhang så kommer träning alltid att förbättra.
Ja.
Och för, en, ja, och för att slippa bli sjuk i framtiden så är ju träningen, och det tror jag många läkare skiljer sig åt. Medan ja, andra hade sagt så här, nej, nej, vila 2 veckor och vila hellre vila 4 veckor.
Ja, och då kan man ju beröra ämnet, det där med att vila och vad vi gör det egentligen. Alla blir ju bra med tiden från de infektioner vi nu pratar om, eller de sjukdomar vi nu pratar om, när det inte är något allvarligt. Vilar du 4 veckor så är det ju bra för i stort sett allt vi pratar om.
Ja, ja, precis.
Då läker ju kroppen sig själv. Det är ju inte det som oftast är frågan, utan frågan är så här: kan jag göra det här passet? Kan jag träna? Vad tror du nu? Den där optimeringen av den friska människan tycker jag är grymt intressant, för det är ju det man, det är väl i sig, det är väl därför jag är här. Det är ju det som engagerar en till att lära sig lite mer, eller?
Ja, eller infektioner är en sak, det kan ju vem som helst drabbas av. Men just detta, när människor som så många i vården idag kommer in och har problem med, alltså vällevnads- och livsstilssjukdomar.
Ja.
Människor som bara lever, har levt lite grann fel under väldigt lång tid och kommer in som en konsekvens av det. Man är lite för tjock, man är väldigt mycket ur form, man har lite för högt blodtryck, man äter för dåligt. För lite sömn, man är ute för lite i natur. Allt det här som är självklart för det mänskliga djuret gör man för lite av.
Ja.
Men då är du den som kan säga vad du behöver är att gå ut i skogen och promenera varje dag.
Ja, exakt. Och det roliga är att jag har ju upplevt att många människor som kommer till mig, nu är jag ju inte distriktsläkare, allmän specialist, så jag möter ju inte människor i den situationen att de har lite högt blodtryck eller så, utan de ska ju ha specifika öronasalssjukdomar. Så de är ju redan filtrerade, men generellt sett så kan man säga så att folk tror jag de går och väntar på att bli så friska som de kan träna. De vänder på hela steken istället för att säga så här,
jag
känner mig lite hängig, lite dålig, lite låg energi, jag måste träna.
Mm.
Nej, istället för så här, är jag lite trött i energi, jag får nog vänta till energin hoppar på mig.
Ja, verkligen. Energin hoppar på mig.
Men jag tror verkligen att det är så. Och sen blir man tillsatt, nej, men du ska inte träna för hårt, för du har ett lite jobbigt, du har ett hjärtproblem, eller du har ett dåligt knä, så du ska nog bara ta det lite lugnt och slita ut det. Eller du har gikt, eller vad det nu är. Vad det än kan vara. Eller allergi är ju en sån stor grej. Ta det nu lugnt så du inte få anafylaktisk chock och trilla ner här av dina björkpålar.
Det beror ju någonting intressant det här att när jag började träna mycket mer än jag tränade Fireman och så var det ju, då reagerade ju folk mot till några år innan jag bara gått promenader, var det ju ingen som frågade, och tränade du inget, det var inte konstigt att jag inte tränade mer än vad jag gjorde, men när jag började träna mycket så var det, ja, tar du verkligen lugnt, tänker du på återhämtning, kan det verkligen vara bra att träna så mycket som du gör och sådär, Vad kommer det ifrån ens? Vad har folk fått ifrån att det skulle vara farligt att träna så mycket?
Ja, jävla jantelagstänk.
Eller jag tänker så här, det är lite avundsjuk och sånt säkert involverat. Men alltså, vad har folk fått ifrån att det skulle vara skadligt att träna? Och då var det så här, vad tränar jag? 2 timmar om dagen max kanske. Och någon cykelpass var jag inte längre såklart. Men alltså, det är inte det att man tränar 8 timmar om dagen som din fru gör, men...
Nej.
Det är så känsligt att folk
vill säga. Nej, men människan är ju skapt för att vara i rörelse. Människan är ju också en organism som jag tror mår bra av att röra sig hela tiden, eller större delen av sin vakna tid. Och det är väl så, om man nu liksom ska titta tillbaka på hur vi utvecklades och jaga och sådär, så då sprang vi ju ihjäl djuren. Jag vet inte om ni har kollat på det, att man liksom såhär, ja, men människorna hade ju såhär långsamt löpande som liksom sprang efter sin mammut, va?
Samlare, jägare, vandrare.
Samlare, ja, precis. Och sen har vi slutat med det. Och helt plötsligt så har det blivit så att, ja, men shit, du springer 1 mil om dagen, är du helt från vettet. Varför är det normen? Det finns ju inget som säger det. Mer än att jag tror att kanske läkarkonsten någon gång har tyckt att, ja, men det kan vara bra. Det finns ju tillstånd där man ska vila. Och blodförgiftning ska du inte springa.
Fast grejen är att hela vårt samhälle har blivit skevt på det sättet att nu har vi ju så mycket digital underhållning så att folk sover ju inte och vilar när de ska vila på natten. Och folk är för stressade för att de är inte ute på dagen och får natur och avstressning. Så att det är svårt att komma ner i varv även om man är trött. Och då hamnar man i en ond cykel och så dålig mat på det. Och sen så vet man vare sig ut eller in naturligtvis. Och många läkare lever ju exakt likadana liv, såklart. Så att det är ju som du säger att det är ju lustigt att det ändå är så pass många i den medicinska professionen som liksom inte... Jag tycker det är konstigt att man inte skriver ut mer det här fysiska aktivitet på recept exempelvis.
Mm.
Men det kanske också är lite svårt idag. Alltså just det här att ge patienten ansvaret för någonting och säga så här, ja det här är faktiskt helt och hållet upp till dig. Jag kan skriva ut en kolesterolsänkande, en blodcykelsänkande, jag kan skriva ut insulin, men det bästa för dig hade ju varit att du lever dig frisk genom att leva annorlunda.
Och där
är det tufft att säga så?
Ja, det är jättetufft att säga så. Dels är det tufft så att det är lite jobbigt för doktorn. Där kanske ligger mycket, det vet jag inte, men det är tufft när man säger åt någon att nu har du faktiskt det här i dina egna händer. Även om det är lite på gång inom medicinen. Vi ska ju vara ett verktyg för er patienter att kunna ta välinformerade beslut. Jag ska ju inte säga till dig, Jonas, till exempel om du nu har haft en väldigt sned nässkiljevägg, låt oss säga då. Eller du har något problem som kan opereras, då är det ju egentligen inte mitt jobb som läkare att säga att du behöver opereras, utan mitt jobb är att informera dig om tillståndet så du kan ta ett välinformerat beslut. Mm. Jag behöver kanske informeras, eller opereras, eller inte. Jag förstår att det här skulle kunna vara bra, men jag väljer att inte göra det. Mm, men de risker och möjligheter som de två alternativen ger, det är ju en framtidsdoktor i mina ögon att kunna säga så och göra det. Men det kräver mer tid per patient och det kräver att man kan sätta sig i diskussion med patienterna lite mer, kanske empati möjligtvis. Mm. Man förstår, man läser folk. Sen är det
tror jag. Men hade jag varit sjuk, nu hade jag inte kunnat det jag kan idag, men hade jag kommit in och haft prediabetes exempelvis och så hade jag velat att någon sa så här, ja du skulle kunna faktiskt, det finns mediciner mot det här.
Ja, om du är för tjock liksom.
Ja, det finns mediciner, men det finns också en egenvårdsbehandling som har väldigt positiva biverkningar som kräver mycket, mycket, mycket av dig som patient.
Ja.
Men som på alla sätt egentligen är bättre mediciner. Ja. För diabetes typ 2 år är en progressiv sjukdom och så. Det handlar om att bli bra från sjukdomen och inte bara vårda symptomen.
Men säger de inte så?
Men jag hade ändå velat liksom få de alternativen.
Det tror jag också.
Det är klart att det finns jättemånga läkare som gör så. Jag tror bara att vi behöver bli bättre. Vi behöver bli bättre på att gå i dialog och försöka informera människor om hur viktigt det är att röra sig. Alltså jag tror att det ligger i det. Folk underskattar att människan måste vara i rörelse. Det finns ett, jag tror att det är viktigt. Och det är ju en personlig reflektion eller en personlig hållning jag har. Men om man säger att man har en minimal aktivitetsnivå och man har en maximal aktivitetsnivå, så tror jag att det är viktigt att utnyttja hela spektrat. Jag tror ju på något sätt att det här mellanmjölkens land, att man går liksom och lunkar varje dag till jobbet och sitter man där och det bäckar igen. Jag tror det är det som är farligt. Jag tror att man behöver ge hjärnet ibland.
Mm.
Och sen så tror jag också att man behöver ha fötterna högt och sitta och läsa en god bok i skuggan en dag också. Jag tror att man behöver utnyttja hela sitt spektra. Mm.
Och inte bara vara dutta. Men återigen tillbaka till min fråga där då, att man kan träna, för det är ju det du pratade om för länge sedan innan när det var på tapeten om överträning, vad heter det?
Ortorexi. Träningsmissbruk.
För då är det ju, det måste ju vara mer, du är det mentala för kropp, eller vart går gränsen för ohälsosamt mycket träning? Vi tar sig ner fru Åsa, hon tränar ju på heltid.
Mm.
Men hon är ju inte sjuk, hon är ju otroligt frisk.
Hon är ju jättefrisk, det är den friskaste människan jag känner.
Jag menar det, och då är för du är ju mentalt frisk också, det är ju det. Men för det finns ju människor som tränar hälften så mycket som henne som tycker sig ha ortorexi, eller har ortorexi. Och de tränar ju inte så mycket
allting
som
Åsa. Allting kan ju bli en sjukdom när du sätter det i första rummet. Då blir det ju ett beroende kan man säga. Ortorexi, där påverkar du kroppen negativt, men kicken från träning är det du vill åt. Ja. Och det blir ju liksom som en sorts drog. Och då sätter du ju det före din egen hälsa egentligen.
Ofta tränar man också på ett ointelligent, dumt sätt.
Outbildat sätt kanske. Man tror att man gör sig själv en tjänst.
Men också att du missunnar dig, du äter inte. Nej, och du äter inte riktigt.
Det blir större ett beteende mer.
Ja.
Än själva, alltså, när blir kroppen sjuk av träning? Förstår du vad jag menar? Eller hur jag inte ska formulera frågan?
Ja, jag skulle nog vilja säga att
hur mycket träning är skadlig
för kroppen? Ortorexi, där tränar du ju och behandlar din kropp illa genom att inte inta föda efter träning till exempel.
Så
då påverkar det hormoner och det psykologiska.
Ja, precis.
Det är då det blir en sjukdom.
Och också en mycket, mycket längre och långsam process. En mycket längre process.
Det är inte så att man går ut och kör två intervallpass en vecka som blir liksom.
Men också träna fast det gör ont. Alltså du lyssnar inte på kroppen. Så här, men jag har fått någon stressfraktur men jag ska springa ändå.
Ja, och det är ju en allvarlig. Nu höll jag på för kramp här.
Det blir det tvångsmässiga. Det är det som är det skadliga. Men för kroppen.
Men träffar man en patient som är ortorektiker så är det ingen snack om att det är en sjuk människa som man måste hjälpa.
Ja, och det handlar ju inte om att de har tränat för mycket.
Nej, finns eller det vad man ska, nej man ska... jag tror inte att det, skulle man fråga någon som i kretsen av vänner eller familj kring en sån människa så förstår ju de att det här är ju inte friskt.
Nej.
Utmaningen är väl att förklara för människor att det här med att träna en gång om dagen och inte ha en vilodag, det är friskt.
Ja, ja.
Och det är precis du sa, Elin, där, det här med att ja, folk klagar inte när jag var ute och gick 2 timmar om dagen, men så fort jag börjar springa, då ska det anmärkas på att du tar väl hand om dig nu.
Ja, precis.
Men det är för att hela vår värld är så jävla prestationsinriktad. Det är för att många som inte är inne i träningsvärlden tror att allting i träningsväg gör ont, det är smärtsamt. Och man, liksom, att det är något jävla crossfitpass man gör, det slutar med att man kräks någonstans.
Ja.
De fattar ju inte som att vi har varit ute och cyklat 10 mil och vi har ju alla mått mätt tati, men vi har ju också suttit och pratat en hel del och...
Ja, men vi har ju varit ute på en social cykeltur.
Ja, och det betyder ju inte att det inte har varit hårt emellanåt, men det är ju samtidigt inte så här. Det är inte så att vi kommer hem och känner så här: åh, vad skönt att den här smärtan äntligen tog slut. Tortyren är över.
Nej,
det är väldigt sällan så man...
Nej, jag måste säga att jag älskar ju... Nu älskar jag ju att cykla. Jag är ju jag älskar verkligen att cykla. Och nu har jag ju haft... Det vet ni ju. Jag har ju haft diskbox. Jag har inte kunnat röra mig på många, många veckor. Så det var ju nästan det första passet jag körde. Och känna det där man har varit stillasittande, att kroppen är rörelse, det är fantastiskt faktiskt. Alla borde ju få känna det.
Absolut.
Men jag tror inte att, kanske att många människor lever i en miljö där det är inte helt okej. Okay. Nej, men jag tar bilen ut här så ska jag springa 10 kilometer. Nej, men vad shit, ska du göra det verkligen? Du är ju halvt överviktig. Ja, ska jag göra det?
Men jag tror också att sen är det ju så att många har ju en jäkla issue med att hålla på och jämföra sig med varandra. Så man hela tiden mäter och väger prestation.
Ja,
många, och det är ju speciellt ett kvinnligt problem där, Elin. Det här att hela tiden jämföra sig med och mäta sig och betygsätta. Vanligare bland tjejer, helt klart. Ja. Och då blir, då gör man ju det av helt fel anledning och helt fel skäl.
Jo, men där vill jag också slå ett slag faktiskt för män, och att det läggs lite fokus på det där med att det är väl... Det finns ju väldigt mycket träningsfolk som inte mår bra av sin träning hos män. Det där med att man ska ha mycket muskler och man ska ändå dricka massa öl och ta en hamburgare och tycka det är gött att gå på max och så.
Mm.
Det är ju ett liv som inte går ihop, tycker jag. Jag tror att det där med förväntningarna på din kropp, man får bara sänka och tänka såhär, du ska träna för att det är kul och träna för att det är lite gött. Och sen inte jämföra sig med de här som tränar hela tiden. Jag kan ju inte tänka så här. Min frus 12 magrutor som de vill jag med ha. Ja, det gör det hon gör då. Det
går
inte. Nej, precis. Nej, men vi lever ju ett prestationssamhälle på det sättet. Men sen också att folk är ju extremt fixerade vid yta.
Ja, visst.
Och det blir ju en issue direkt ju. För ytan kommer aldrig bli perfekt.
Nej, exakt.
Både precis. Du och jag känner ju många idrottsmän. Och vet ju att idrottsmän ändå ser ju ändå väldigt påfallande vanliga ut i kroppen.
Ja. Vi har ju pratat om det också många gånger, där med att har du ställt upp vanliga gymkillar och en landslagstränad atlet bredvid, då hade ju den här landslags...
Och så hade man fått fråga vanliga människor, vem är i bäst form?
Ja, vem är bäst? Vem springer den här 10 km snabbast? Eller vem, så här, det är ju sällan att det är landslagsatleten som faller ut där. Så är det ju faktiskt.
Mm.
Så visst, det där med utseende är ju inte alltid detsamma som funktion.
Väldigt lite faktiskt, samma som funktion.
Men om man tänker då en läkarperspektiv, när du får in en patient, hur märker du att det är en frisk, vältränad person? Vad är det, blodtryck och allt, är det en kombination av?
Ja, alltså dels kan man ju se att en frisk människa är frisk på blodprov och tester och så.
Ja, ja.
Men egentligen så är det ju bara ett sätt för oss att mäta eller tolka den friska människan. Jag måste säga att man kan ofta prata med en människa och förstå om den är en frisk eller sjuk människa i förhållande till det här med synen på träning och så. Ja, sen kan man ju inte veta, man kan ju inte prata till sig ett blodsocker, det går ju inte.
Nej.
Har du diabetes eller inte?
Nej.
Men det vi pratar om nu, det där med liksom friskvård och optimering av den reda friska människan, det tycker jag att man kan prata sig till faktiskt. Sen finns det säkert medicinska argument som inte jag förstår. Ja, vad vet jag? Jag är ju en simpel doktor, herregud. Det har jag faktiskt också märkt.
Men det är härligt Filip, du har ju en sån klädsam ödmjukhet fast du är läkare.
Tack, ja, visst.
Att du säger, men jag utbildar dig i det här paradigmet, det är vad jag kan.
Ja, men så måste man vara ärlig och säga.
Jag har ju många gånger
sagt till patienten så här, vet du vad, det här vet jag ingenting om. Men möjligtvis skulle man kunna resonera så här. Det är ju förlösande att säga att man är lite halvt inkompetent. För det där med att man alltid ska kunna allting, vad kommer inte ifrån som doktor?
Nej.
Det kan man ju inte. Nej, det måste jag säga, den farligaste doktorn som går ut och bara säger så här är det.
Ja.
Mm. Ja. Nej, det köper inte riktigt, ja.
Men sådana finns ju alltid överallt.
Ja, men...
Men det är verkligen extra... Men då har jag en fråga, nu kommer jag att tappa den frågan. Att du får in, om jag kommer in, vill säga att jag som är, jag kommer in med vältränad person med halsfluss. Har jag igen att jag tränar 2 timmar om dagen, säger vi. När jag alltid, till exempel råkar ut för någonting.
Ja, du har alltid igen att ha extra reserver.
Det säger man ju till exempel på,
ja, men extra reserver, det är med att du har en god fysik. Det har du ju jättestor nytta av. Det ser vi ju när det kommer in allvarliga olyckor där folk verkligen kommit till skada av
bilolyckor
och sånt. Där,
cirkulationsrubbningar. Ja,
cirkulationsrubbningar, vad som helst. Där vi ju ser att hade denna individen inte varit så vältränad som hen var då, om man får uttrycka sig så.
Ja.
Så hade det här gått mycket sämre.
Alltså, ja, just det. För det är ju riktigt intressant.
Kroppen är ju en liten maskin, men så är det ju.
Men även så mindre besvär, vi säger som öroninflammation eller ögon. Alltså något
ja, det vet inte hundan egentligen. Man kan ju också ha så mycket brister. Man kan ju ha immunbrister och sånt. Så det är ju inte säkert att du kan träna till det. Men just när det kommer till så här överlevnad, så är det klart att en vältränad människa är...
Skillnad, liksom. Ja.
Nu pratar vi trafikolycka. Mm.
Men alltså, är det ju en, tränar man hårt så är man ju van att återhämta sig från en dag till en annan.
Ja.
Så, och det är ju, gäller ju även mot sjukdomar och trauman. Ja, alltså, och det gäller ju med mental beredskap för saker och ting. Ja. Man är van att kämpa, man är van att ta i och man är van att möta motstånd. Och...
Ja visst, och sen kan man ju alltid, man kan ju alltid göra en sån här diskussion mer akademiskt. Ja, men jag tränar hela tiden men jag är ändå väldigt ofta sjuk. Ja, det kanske är så att det är svårt att göra någonting med immunförsvaret egentligen, bevisligen sådär. Mm. Och då kommer man till det där med att så fort en läkare ska säga någonting så måste det ligga till grund i studier. Man måste kunna undersöka det och mycket går ju inte att undersöka så lätt.
Mm.
Och då har ju inte medicinen ett svar, så jag tänker så här, även om vi kan tyckas inom medicinen ha svar på allting, så är det mycket vi inte kan ge svar på. Och det måste man också vara ödmjuk och se så här, det här vet inte jag, och kanske är det så att ingen vet detta.
Mm.
Det är väl ett bra svar i sådana situationer.
Definitivt. För att det går lite grann utanför den klassiska, typiska läkarvetenskapen.
Ja, kanske. Så kanske det är. Så borde det ju inte vara dock.
Nej, men mycket faller ju inom ramen för exempelvis träningsfysiologi då istället.
Ja,
eller,
verkligen.
Ja, andra aspekter av det som inte direkt tillhör då träning eller läkarutbildningen då.
Nej, det kanske inte är sjukvård, det kanske är friskvård och optimering då.
Precis.
Och så försöker man applicera den utbildningen som jag har för att optimera den sjuka människan upp till en normalnivå.
Mm.
Som om det också skulle gälla att optimera den normalfungerande människan upp till en superfungerande nivå.
Mm. Mm.
Det går inte att jämföra det är inte samma sak.
Mm.
Jag har många gånger med min fru då, man försöker liksom optimera hennes kost, eller vi försöker optimera hennes träning, eller hur kan det nu komma sig att man kommer 17 på VM när man tycker att man är liksom jättestark och sådär. Va? Och så, vad gör de andra tjejerna bättre än henne, och har hon lågt järnvärde eller vad kan det vara? Där ser vi ju att när vi gör tester på henne så är hon ju hypernormal. Hon är ju liksom inte extrem på något sätt, hon har liksom inte blodvärden i den övre eller undre gränsen. Hon är liksom mitt i. Och då det är lite svårt för mig då som grundutbildad doktor. Eller då en assansläkare. Att tänka så här. Ja, men det här är det givna optimeringen för henne.
Mm.
Den är inte helt given alltså. Där tror jag inte att läkarutbildningen är helt 100. Sen finns det ju specialistutbildningar då som är väldigt mycket bättre där.
Mm.
Än vad jag är.
Då hamnar man ju väldigt nära på biohacking-området liksom,
ja, vad visst,
man kan klicka, och det är ju ganska nytt, det är ju ganska nya vetenskaper på många sätt.
Det är ju grymt intressant.
Mm.
Och sen är det väldigt typiskt att det ska heta biohacking. Mm. Varför ska det vara hacking? Precis som att det är något som är så konstigt att... Men ät riktigt, man bör ät som du ska.
Liksom, Men idén är väl att man kan liksom... Ja, man kan, ja, precis som man hackar ett program eller hackar en kod, att det finns liksom en uppgraderad kod i det hela tiden.
Ja, eller hur.
Så att, men det är ganska nya, det är ju som epigenetik, alltså, vi pratar om ganska nya vetenskaper som går precis från det här då att, okej, hur tar vi det friska till det...
Ja, superfriska.
Det, superfriska, eller framförallt hur tar vi det till det normalfungerande till det högfungerande.
Ja,
det är
väldigt grymt intressant.
Det är väldigt intressant, och där finns ju bara egentligen mycket teorier med väldigt få svar.
Ja, så är det.
Faktiskt.
Det här blir en bra podd, Jonas.
Men jag tror så här, att någonting som är klockrent, Filip, vet du vad det är?
Nej.
Det är att vara ute i solen, och att vara ute i friska luften, och att få motion och syresättning. Ja, och att eventuellt också bli utsatt för ett kallt dopp i sammanhanget.
Jag visste att detta skulle komma.
Så att vi ska gå och suppa nu, tycker jag.
Du menar att det kommer vara det kan ja, resultera i ett dopp faktiskt.
Jag skulle säga att risken är överhängande. Om du inte sopar tidigare så är risken
bottnar ganska... Bottnar jag eller? Det är en djup sjö.
Ja, nej, du vill inte bottna. Nej, det blir ett dopp. Det blir ett dopp.
Och så det är ingen sån gammal arsenikpöl vi ska sopa runt.
Nej, precis. Det ska vi göra innan vi går på en riktigt härlig påskmiddag.
Ja, det ska vi faktiskt.
Tack, Dr. Lundström!
Ja, men tack så hemskt mycket, Coltings.
Vi kommer uppmana våra lyssnare att i framtida avsnitt då skicka in frågor.
Ja.
Där vi kan ha diverse medicinska spörsmål.
Absolut.
Som doktorn då får svara på.
Vi ska försöka svara på det.
Eventuellt också sälja recept svart under bordet.
Det är ju nästan min spetskompetens. Black Alley Medicine, som vi kallar det. Det är jag bra på. Vi ska ta fram medicinerna sen nu här, öronmikroskop och allting. Kör. Rufus, han är ju första patient.
Det är påskfast idag. Påskfast / påskbrasa, allt möjligt ännu.
Fantastiskt. Tack så jättemycket.
Tack
för att du lyssnade. Glad påsk.
Tack.